Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Nu kommer snart Flora och Frida in i studion. Podcastdrottningarna med podden Under samma namn.
Radio Play.
Positiv.
Farba. Smitta lite.
Hej Flora.
Way ahead. Alltså, lyssna.
Alla killar sexiga.
Väldigt sexigt. Wow.
Hej Flora.
Hej Frida.
Hej.
Tja.
Jag scrollade igenom lite av våra hashtags igår kväll.
Kul.
Ja, det är kul för då kan man få en hum om vilka det är som lyssnar.
Ja, just det.
För det är enda sättet man kan ha någon aning om vem det är som stoppar in lurarna och tar emot den här stämman en gång i veckan. Liksom. Och då blev jag väldigt glad för jag såg en person som kanske stack ut lite från en person som stack ut lite från kanske den mest typiska schablonbilden jag har av våra lyssnare.
Hur ser den lyssnaren ut?
Alltså
schablonbilden?
Jag tänker i mitt huvud, eller kanske inte schablonbilden, men kanske de lyssnarna som är aktiva och annars hashtaggar och sånt.
Mm.
Och då tänker jag att de personerna är ungefär som oss i ålder och att de ser ut ungefär som personerna som likar mina bilder på Instagram. Och att det är personer som har Instagram-namn som innehåller typ vagina, glitter eller fitta.
Ja, just det.
Ja, lite statement-aktiga Instagram-namn.
Ja.
Nice. Som också kanske lägger upp lite så alternativa selfies. Kanske också har mycket highlighter.
Just det.
Och som befinner sig i en frizon. I att de kan lägga upp väldigt avklädda bilder online utan att bli kallade hora.
Just det.
För att de passerar eftersom de är feminister och har Venus-symbolen tatuerat på armen. Mm. Så att alla i kommentarsfältet bara, you go girl. Vilket är nice. Alltså det är ingen, jag måste bara säga när jag beskriver det här nu, det här är ingen diss. Alltså det är 100% kärlek och det är ett sånt himla privilegium att ha den frizonen att de flesta av ens följare är feminister som inte tjejmar än.
Ja, just det.
Så det är ju all positive liksom. Ingen bör bli kallad hora.
All positive, sa det just det.
Positive. Det var en omedveten tänkare. I alla fall. Och alla borde ju få ett you go girl. Men hon som kanske såg det här kanske inte föll in i den mallen helt. Det var väldigt kul för hon hade typ ett barn och så en man och verkade gilla så här hälsosamma saker som jag tror är bra för en. Och inte typ som att så här förnedra sig på något event och dricka sponsöl för att kunna lägga upp på Instagram och visa att man är med. Typ som en själv. Alltså sjukt ohälsosamma grejer.
Mm.
Utan hon verkade gilla friska saker som att typ vara i naturen. Och sen så hade hon en hund. Och det tycker jag alltid också är väldigt roligt när folk har, framförallt när folk har alltså en riktig hund. Alltså
vadå en riktig hund?
Alltså hipsters, tänker jag, kan också ha hundar. Men då är det alltid en statement-hund. Alltså en hipster har ju inte bara så här en hund, utan det är en specifik hund.
Nej, det är små så här bulldogs eller så här små roliga konstiga.
Det är en mops. Eller så är det typ en greyhound. Eller så kan det vara, det kan också vara en importerad gatuhund.
Ah.
Men då är det ju för att liksom på något sätt också ta ställning mot hur andra personer ser på valpar som slit och släng.
Ja, just det.
Obs, jag tycker att det är bra
det är mycket
att
nu.
Folk adopterar. Ja, jag måste förtydliga det, för jag skämtar om det, men jag tycker att det är bra.
Ja. Liksom.
I alla fall. Jag tar jättelånga omvägar nu. Jag är absolut inte ens framme till det jag vill prata om. Det här är bara så himla så
ostkroksomvägar. Jag njuter av den här resan.
Ja, hoppa på. Det som också gjorde mig glad när jag såg den här personen som följde är att jag tänker att om vi, det här innebär kanske att vi långsamt har sipprat ut lite utanför den innersta kärnan av de som kanske varit i kontakt med oss tidigare.
Via våra bloggar typ.
Ja, eller Instagram-konto. Typ som, precis. Ja. Alltså, aka, vi närmar oss någon typ av folklighet.
Härligt!
Min dröm skulle ju vara att någon gång i framtiden kunna göra liksom Let's Dance. Så för mig är det här en sån...
Gud, don't even talk about... Alltså, ja!
Oh, eller hur?
Gud, alltså, jag har också kommit fram till att det här är min största dröm i livet.
Jag vet! Tänk att få stå på Skansens scen och typ så här sjunga någonting. Som, alltså välja en låt och så sjunger man det tillsammans och vagga långsamt fram och tillbaka så här. Och så sitter det en massa pensionärer framför oss, framför en liksom i solen i så här regnponchos.
Men hur känd måste man vara för att få vara med i Let's Dance?
Måste
man ha liksom
en
halv miljon följare på Instagram?
Man måste ha en väldigt bra
Instagram.
Bas från liksom Trollhättan till Malung till...
Just det, de orterna. Ja, okej. Okay. Ja, men det här, jag ska lägga upp en plan för det här. Det här kommer bli, jag kommer styra mitt liv efter Let's Dance-målet, tror jag faktiskt. Från och med nu. Jag tittade på Let's Dance i fredags och var helt blown away.
Jag såg Melodifestivalen.
Jag med.
Kanske att det är där att vi synkroniserar något typ av har Melodifestivalen som mål. Ja. Väldigt många som är med i Melodifestivalen, det verkar ju räcka med något typ av kändisskap.
Fast hallå, årets final, alltså det var väldigt hög kvalitet. Det var inte så mycket så här barnpleasing. Det var inte så här roliga barnlåtar som det varit tidigare, utan det var ändå så här.
Nej, det var väldigt låtar. Väldigt skönt faktiskt att det inte någon var några såna typiska barnlåtar.
För jag bara lägga in en snabb grej där.
Ja.
Alltså både Benjamin Ingrosso och Robin Bengtsson hade ju så här danser där de så här dansar i så här kostymbyxor och har handen i fickan.
Ja, lite höft.
Ja. Väldigt sexigt. Sen så var jag på bio i söndags och när jag gick på stan så såg jag inte bara en utan två utan tre personer dagen efter Mello som hade grå kostymbyxor och gick runt med handen i fickan och typ svassade lite med höfterna. Mm. Alltså det har verkligen blivit en ny grej, jag är helt övertygad.
Ska vi säga att vi båda är väldigt positiva?
Oh ja. Men åter till
tajta kostymbyxor är sexigt.
Det är väldigt sexigt. Killar som kan dansa. Väldigt sexigt. Alla som kan dansa är väldigt sexigt.
Killar generellt. Det är så himla desperat rop. Alla killar sexiga. Jag tänker att Melodifestivalen, det är ändå lite svårt att vara med. Alltså, det är ju ganska få som startar varje år. Däremot, ett program som också signalerar folklighet, där det känns ganska lätt att få vara med, är Nyhetsmorgon. Och då så började jag och Andreas skämta igår om hur vi skulle göra så mycket impact som möjligt av vårt nyhetsmorgonframträdande.
Vi som är du och Andreas?
Nej, du och jag.
Ah, du och jag.
Vi pitchade till liksom vårt framträdande.
Allt.
Och då så har jag en pitch för hur vi ska hantera den dagen nyhetsmorgon mejlar. Och säger typ, de kanske mejlar i det play och bara hej, vi skulle tycka att det var jättekul om Flora och Frida ville komma hit på onsdag. Och prata lite om sin podd.
Just det.
Mys.
Mys.
Men, då tänker jag så här. Då tänker jag att programledarna skulle säga. Nu kommer snart Flora och Frida in i studion. Podcastdrottningarna med podden under samma namn. Men först har de bett om att få göra ett litet intro. Alla är nyvakna. Som tittar på det här hemma i sofforna. Precis, förstår, vet inte riktigt vad de ska ta in. Så tänker jag att hela studion släcks ner.
Just det.
Sen börjar en strobb blinka lite i studion. Bara så här, lite omotiverat, lite otakt. Man vet inte riktigt, men man känner att någonting är på gång. Då ungefär börjar det här. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole... Då går vi in. Jag tänker att det är, alltså det är nästan catwalkigt, men ändå inte. Mm. Men bestämt. Mm. Som att vi har övat den här gången.
Okay.
Och så går vi liksom in så. Och sen så kanske att vi har liksom någon typ av synkroniserad dans eller någonting.
Vi kanske kan få koreografen till Robin Bengtssons dansnummer på Mello. Du kanske kan få gå in på löpband.
Nej! Gud, det här förändrar allt. Ja, Det är mycket bättre. Också för att studion är så himla liten att det blir svårt för oss att catwalka en längre sträcka, för då går vi in i en väg till en annan.
Precis. Såklart.
Vi går alltså bestämt på de här löpbanden.
Med händerna i fickorna.
Med händerna i fickorna. Och när Kanye kommer till "Now my whole team fucking here", kanske kameran går att typ så alla våra kompisar är också i studion typ lite backstage och står liksom och säger yeah typ. Alltså så här rappar oss. Rappar vår treadmill-gång. Liksom.
Ja, just det. Mm.
Men där kommer vi att behöva klippa. Eftersom varje inslag i Nyhetsmorgon är liksom 30 sekunder långt.
Man är alltså, oj, och nu är det nytt.
Ja, exakt. Så att allt vi kommer hinna är ju den här ingången. Så strax efter vi kommer liksom aldrig hinna till de här röda, mysiga sofforna.
Nej.
Utan strax efter att man har sett våra kompisar lite tafatt stå och digga, så kommer det liksom klippa med nästa gäst. Kanske han från som vann
Robin Mello. Bengtsson.
Kanske Robin Bengtsson.
Men vänta, för det är allt vi fick.
Ja, här har vi möjlighet att bli YouTube-sensationer.
Just det. Alltså du tänker i så många steg.
Tänker i
Herregud,
så många steg.
Herregud, kan du vara...
Tänker i så många steg. Way ahead, way ahead. Alltså, lyssna. Mm. YouTube-klippet med 5 miljoner visningar. "These two Swedish girls did the craziest thing in a Swedish morning show and you can't believe what happened."
Oh my god.
Det är liksom så vi skulle få så himla mycket mer spridning.
Oh. Alltså Frida, jag är faktiskt blown away. Jag tycker faktiskt att alla PR-konsulter här och nu borde gå i utbildning hos dig.
Jag tänker också att vi behöver inte ha en kran som hissar ner oss från taket i början. Men jag är också öppen för det. Men vi kan ju skicka en rider och fila på liksom vår Kanye West tour scenshow när Nyhetsmorgon hör av sig.
Ja, mitt nummer är i alla fall 073-7798 om Nyhetsmorgon vill.
Sa du ditt nummer?
Ja. Jonas, du kan få pipa.
Hej Flora.
Okej.
Okay. Busringar. Flora, hur mår du? Hur har din vecka varit? Varför är du inte i Lissabon?
Ja, det kan man fråga sig. Jag skulle ju åkt i fredags. Men det blev inte så för att jag var tvungen att ställa in för att jag fick halsfluss. Och var totalt däckad. Jag har haft halsfluss extremt många gånger. Jag har även haft körtelfeber. Även haft lunginflammation. Alltså jag har haft de här stora, jobbiga jävla infektionerna. Många gånger. Alltså så att jag ser, när jag tittar ner i min hals så är det så här, okej, det är halsfluss. Alltså jag kan se det på en gång. Men den här gången var det liksom lite speciellt för att min ena halsmandel såg ut...
Är det inte världens gulligaste namn på typ en kroppsdel? Det är så här, min lilla halsmandel.
Ja, julgodis. Jag skickade en blixtbild ner i min hals till Yrsa och bara, hej, vill du se min hals?
Ni har så himla äcklig vänskap.
Nej, jag vet, men jag frågade först, jag bara, vill du se min hals? Hon bara, ja. Och så gjorde jag det, för ingen annan ville se min hals. Ingen
det var
något
avsnitt
hals.
När ni pratade om att ni typ åt varandra snor. Och så var det folk som har kommenterat efteråt, så bara, hur kan ni inte stanna upp och bara poängtera att de åt varandra snor?
Äcklig, kanske. Men väldigt härlig.
Mm.
Hur som helst så skickade jag den här bilden då till Yrsa och hon bara, Flora, din halsmandel ser ut som en sönderrökt lunga. Och om man har sett sådana bilder på cigarettpaketen till exempel, så är ju det liksom svartgråa, äckliga, jävla organ.
Det är ju döden själv.
Man, det är döden
man undrar såhär, hur ser döden ut? Så här ser döden ut, en svart, säckig, slämmig lunga.
Ja, död. Och de som har haft halsfluss vet att halsmandlarna ska inte vara svarta. De ska vara typ röda och svullna med vita prickar. Men det, här, alltså det gjorde så ont. Så jag vill bara ta en liten stund och säga att det gjorde så ont att ha det här i min hals. Att jag låg och hulkrät och bara hade sån panik. Mm. Och då så bestämde jag mig helt enkelt för att inte sätta mig på ett flyg dagen efter. Mm. Och det var väl bra, för man ska inte sitta där med recycled air i ett jävla flygplan och smitta ner alla. Och man ska inte heller... Jag hade ju totaldäckat ner i min flygplansmat. Det är bara så. Mm. Och jättejobbigt att komma till en ny stad och inte känna någon och vara sjuk.
Ja.
Kanske behöva gå till sjukhuset.
Det är jobbigt nog att bara vara hemma i sin egen lägenhet. Att då behöva så här landa och ta sig igenom en flygplats och hitta till där man ska bo. Och bara så här, att känna sig ensam och inte någon som kan klappa på en.
Alltså tack för att du verkligen förstår hur ynklig jag kände mig. Ja. För att jag var så ynklig. Jag tror jag sa till Isak typ var femte minut, bara, det är så synd om mig. För att jag tyckte så otroligt synd om mig. Alltså jag grät, tårarna rann, för jag bara, det är så synd om mig. Men det var ju för att jag då hade så fruktansvärt ont framförallt. Och sen så hade jag tänkt att hyra ut min lägenhet. Och Charlotta som skulle hyra lägenheten, hon skulle flytta in den dagen. Men hon var så jävla fin, för att då smsade jag henne och bara...
Du bara hasslade henne på hennes deposition.
16 000. Catching! Oj, det där, gud vad folk kommer tro att jag tog...
Du var så här, bloggare i rätten för bostadsbedrägerier.
Obs, att jag
du
inte
bara, jag ska till Lissabon. Klart jag kan hyra min lägenhet. Åker inte.
Nej. Det som var så jävla fint var att hon bara så här... Nej men Flora, det är självklart att du ska bo kvar typ på tisdag. För jag bokade om min biljett på tisdag, vilket är idag när vi spelar in. Den här podden kommer ut på torsdag.
Åker du alltså ikväll?
Jag åker om några timmar. Hur som helst så sa hon så här, Flora, jag har haft halsfluss 13 gånger. Jag vet hur det är.
Hur kan man ens ha haft det 13 gånger liksom?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, men alltså, både du och jag har haft körtelfeber som små.
Ja.
Och det är ju ännu mer brutalt.
Jag kommer inte ihåg någonting av det.
Nej, det är kanske
att
för
man
att
man var trött.
Man var typ däckad. Man var ju typ halvdöd.
Ja.
Så kanske inte därför du inte kommer ihåg så mycket.
Det fanns inte så mycket memories.
det kan ju sträcka sig över månader liksom. Men jag minns det så väl att det fanns en kille i mitt område som hade körtelfeber. Och det här var under elverketiden. Och de som är födda samtidigt som vi och bor i Stockholm vet att elverket är en fjortisklubb, eller var en fjortisklubb på Lidingö i Stockholm, där 14, 12, 13, 14-åringar åkte. Det var drogfritt, men folk drack typ ändå.
Elverket Pionen är också starkt förknippad med Playahead-eran.
Exakt, man skrev sina så här, Playahead-namn på armarna och hade så här, kattsträck på kinderna och fjällräven och idominsalva och allt det där.
Yeah.
Och då åkte den här killen då alltså till elverket med körtelfeber för att bara smitta lite. Bara göra det.
Men var det för att han ville smitta? Var det inte bara för att han inte ville missa? Jag tänkte att man var liten, hände det så himla lite grejer. Så att om det väl hände någonting...
Jag vill
någonting...
gärna tro att han var lite ondskefull och bara, nu ska jag hångla med 25 personer. För det var ju det man gjorde också.
Ja, det handlar egentligen... Ja, just det. Alltså, elverket var väl egentligen bara typ en hångeltävling.
Ja, men så var det.
För jag var inte där. Men det jag vet från de som var där var att de kom tillbaka. Och det enda det handlade om är att de skulle ge en siffra på hur många de hade inte hånglat med. Strulat med.
Vet du hur många jag strulade med? Vill du höra min siffra?
Ja.
En. Mitt första hångel.
Det gör mig alltid så besviken. Det är så himla ofta jag hoppas med att du ska komma med någonting. Typ som också din kriminalitethistoria när du skulle droppa den. Och så tänker man så här, nu kommer Flora och så kommer hon ha strulat med 50 pers.
Nej. Det som jag tänker med den här körtelfebern, det var ju att den och löss var ju liksom barndomens könssjukdom lite grann.
Ja. Det var alltid som man kom med löss och folk bara, nu har du kramats med någon på dagis.
Exakt. Och sen nästa steg var körtelfeber och sen tredje steget var klamydia.
Det är så himla sant. Om typ så här, vad som smittar i samlivet i olika åldrar.
När man har varit för intim med någon.
Ja. Får inte byta mössor på förskola med de andra barnen. Då får du löss.
Får inte dela borsten. Ja. Ja, det var en jävla hassel. Det var liksom skamligt också att anta att folk hade löss.
Mm.
Ungefär som att det är skamligt att anta att vissa människor har könssjukdomar.
Jag vill inte låna, eller du får inte låna min mössa. Vadå, tror jag att jag har löss eller? Ja. Nej, älskling. Alltså, jag kör inte på kondom. Så jag utav klamydia.
Samma grej. Exakt samma
Gud,
grej.
Det är verkligen det. Wow.
Alltså jag
löss,
såg...
Gud, alltså löss finns inte ens med. Jag brukar ofta tänka på vad som finns on top of mind hos en. Alltså så här, vad man har nära att hitta till i hjärnbalken. Mm. Liksom. Löss är så himla långt bak sorterat med. Jag tänker aldrig på löss.
Tänker du någonsin på gnetter? Oh. Det är lusägg.
Ah.
Det är ett väldigt roligt ord.
Jag har inte hört det här ordet sen jag...
Men det fanns ju ens liv när man var liten.
Det fanns
väldigt mycket.
Ja, verkligen. Tänk om man har haft en passage i livet där gnetter var on top of mind.
Ja.
Jag såg en sjuk snap från den här helgen.
På just din, det. Gud, helt glömt bort det.
Ja. Det jag såg var att du hängde med din pojkvän Andreas, mm. din flickvän
frekvent sällskap i mitt liv.
Nej, men Andreas. Andreas, Nim och vem då?
Andreas mamma.
Och vad gjorde ni? Don't stop believing. Hold on. Blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then.
Cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. Do 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 do
do do do. Wow, du är bra.
Ja, den är väldigt härlig. Från The Office. Eller den, gud. Det är absolut inte från The Office, men det finns en väldigt rolig scen där Dwight trummar på sitt skrivbord och sjunger med mycket bättre inlevelse. Jag kommer väldigt så här, ångra min insats här nu. Jag kommer försöka göra en bättre insats på den här låten en annan gång. Väldigt rolig. Vi hamnar på en karaokebar.
Älskar det. Ja. Älskar att du hamnar på en karaokebar med din killes mamma.
Och det bästa av det är att när det inte är planerat. Man vill ju vara en sån person som hamnar på en karaokebar utan att ha bestämt det en vecka innan.
Exakt.
I ett Facebook-event.
Ja, gud ja.
Man vill vara en sån person. Jag är inte en sån person. Men i helgen var jag en sån person.
Grattis.
Tack. Och det var liksom allting. Vi blev fett fulla. Vi körde alla så här Shania Twain. That don't impress me much. Yeah. Också en väldigt härlig så här, främling. Du vet, alla dem. Vi så här, blev fulla, krossade glas. Vad härligt.
Det låter ljuvligt.
Det var jättehärligt.
Det var så mysigt.
Det var väldigt speciellt att göra det. Jag tycker väldigt mycket. Väldigt speciellt att göra det med en förälder på det sättet. Mm. Det är väldigt roligt. Men Andreas mamma är väldigt gullig. Hon är väldigt... hon känns ung liksom. Mm. På ett annat sätt. Jag har väldigt svårt att säga att jag skulle hamna på en karaokebar med min mamma. Alltså jag och min mamma har aldrig ens liksom tagit ett glas vin ihop.
Nej. Jag blev full med min mamma här. Helgen.
Va?
Mm. Yeah. Nej, men det är roligt, jag rekommenderar det.
Mm. Min mamma dricker inte ens, så för mig är det så himla absurt när folk säger att de har, så här, att de har blivit berusade
alltså,
med sina föräldrar.
Alltså inte packen, det var inte som vi bara "Åra, nu ska vi gå till gröna jägar och så pricka." Det var inte så. Det var ju mer så här. Sätt vi oss
var
på
det Göteborgsföraktet som smög fram där? Alkis. Mm, göteborgare.
Japp. Ja.
Skojade. Jag vet inte när man måste understryka.
Åh, jobbigt. Jag har för mycket feber.
Om vi ska nå folklighet kan vi inte tappa Göteborg.
Det är sant. Bra tänkt.
Vi måste hålla Göteborg. Ja. Andreas mamma är i alla fall väldigt härlig. Alltså hon lever life. Alltså hon är väldigt aktiv på Facebook.
Då lever man life.
Ja, men om man är en mamma och är aktiv på Facebook, jag känner att man lever life. Och så lägger hon upp så här bilder på att hon så här reser och hon så här dricker vin med väninnor. Alltså hon är så här, ibland får jag ett ångest över att så här, mitt sociala liv är inte i närheten av lika aktivt som Andreas mamma säger på Facebook. Men då berättade Andreas häromdagen. Det är väldigt roligt att jag förresten berättar väldigt mycket historier som Andreas har berättat. Och Andreas kommenterade det här igår och tyckte kanske att vi skulle döpa om podden till Flora, Frida och Lita Andreas.
Han kan vara så co-producer.
Ja, exakt. Han bara, kan inte jag vara typ manuskrivare som han kommer väldigt mycket material. Men då berättade han om att hans mamma hade dejtat en kille. Mm-hmm. Lite yngre, väldigt hunkig, snygg kille.
Såklart hon dejtar yngre killar också.
Ja, jag vet. 100 prolle. 100. Och han hade två söner, den här personen. Två bröder som var 10 och 11. Och så kom de hem till pappan, som barn ofta gör. Kommer hem. Och bara, vi vill spela Call of Duty.
Just det.
Som kids vill.
COD.
Nu låter jag...
Pang, pang.
Nu är jag 80 år gammal.
Sånt här skjutspel.
Ja, pang, pang, spel. Han bara, okej, okay, ja. Så fick de det och så började de spela det. Och så började de spela det ganska mycket. Och sen så går det ett tag och så kanske han... Så inser han lite vad det är för spel hans söner spelar. Alltså att han går förbi kanske deras rum när de sitter. Och han inser att så här, shit, det här är ganska grovt, det här spelet. Så han bara, nu följer ni med mig till Israel. så åker vi dit och så ser jag till att ni får träffa personer som liksom lever i krig och har det liksom som vardag, det hotet över sig. Och då får ni se liksom vad, träffa personer och liksom bli tagna till gränsen så att man ser också där det liksom strider och så vidare. Att då får ni se liksom vad krig är. Och om ni, efter vi har varit i Israel, när vi kommer hem då, om ni fortfarande vill spela Call of Duty, så får ni spela det. Så då åkte de. Han såg till att de fick träffa olika personer där och liksom se vad de på plats har liksom levt med under väldigt lång tid. Mm. Och så kommer de hem och då när de kom hem ville ingen av de här pojkarna längre spela Call of Duty.
Men det här kan ju inte varit nu.
Nej.
Man tar inte med sina barn nu.
Nej,
till...
nej. Och då såg jag sen, det hade varit en intervju, eller det var flera intervjuer med den här pappan i efterhand i press. Då läste jag en intervju i Aftonbladet. Och de bara, men hade ni, som skedde då, den här intervjun skedde ganska tag efter de hade kommit hem, kanske något år efter. Mm. För det tog ett tag innan tidningen snappade upp den här storyn.
Mm.
Och då frågade de bara, men hade du åkt idag, nu när situationen blev allvarligare? Och han svarade på det så jävla bra. Han bara, nej det hade jag inte. Jag ville lära mina barn de negativa effekterna av krig. Inte att de ska få en missil i huvudet. Och sen, nu lägger inte jag in någonting i att han tog sina barn till Israel eller gå in i det överhuvudtaget. Det är inte det jag säger någonting om. Men det var väldigt, bara det att det är väldigt starkt att två barn av att ha sett det på nära håll och upplevt det på grund av det inte längre vill spela ett dataspel. Att det säger någonting om liksom, ja, hur stark den upplevelsen är och hur det sätter sig hos barn.
Ja, alltså det var jävligt häftigt att han gjorde det här. Det är väldigt få som skulle kunna göra det här med sina barn. Men det är så, jag tror också så här att det är så mycket som man säger till sina barn, så här, nej det här får du inte göra.
Mm.
Och sen så är det så här, jaha men varför?
Mm.
Men att man då väljer att faktiskt visa det, så här, det här är anledningen till att det här inte är bra.
Mm.
Att det är häftigt att man agerar på det viset.
Precis, sen behöver man kanske inte ta sina barn, man vill ju inte försätta dem i fara liksom. Men om det finns ett säkra sätt att liksom verkligen... Jag tror att det är väldigt nyttigt att få lära sig om krig.
Ja, ett annat sätt på hemmaplan är ju att vara så här...
Att få lära sig om krig. Gud, det där är mest vaga och typ sparka in dörren självklara jag kanske har sagt. Men,
att få lära sig om krig.
Men det är viktigt att lära sig om krig.
Jag bodde på Värmdö utanför Stockholm när jag var liten och mina föräldrar flyttade sen till Nacka, så då flyttade jag när jag var 12 till Nacka. Men då fortsatte mina klasskompisar i en skola på Värmdö som heter Hemmestadsskolan som går upp från 6 till 9. Och just det här året så var det lite speciellt för att en dag så samlas alla barn i ett arbetslag i ett klassrum.
Mm.
Och då sitter det en massa 12-åringar här. Och så kommer det in en upprörd lärare i klassrummet. Mm. Och säger så här, okej, någonting har hänt. De är skitoroliga, de är helt skakis. Det är så här jättetryggt och jobbig stämning. Och de här 12-åringarna bara, vad är det som har hänt? Typ. Och så spelar de upp en nyhetssändning på radion. Och så säger de så här, okej, lyssna nu barn. Och i den här nyhetssändningen så säger de att det har varit en terroristattack i Stockholm. Att två kärnkraftverk har attackerats och läcker ut strålning. Att det har varit en bombattack på T-centralen och att tunnelbanor och bussar har blivit sprängda. Och att så här, stora delar av stan och broar och sånt där är avstängda. Att ingen får gå ut.
Ur det här klassrummet?
Ja, men ut. Att det är, liksom, det är strålning på gatorna. Det är bombhot, det är terrordåd. Och de här 12-åringarna sitter där och gråter och är skakis. Det här är liksom återberättat av mig i första... Alltså det är några av mina bästa kompisar som har varit med om det här. Var sjukt rädda verkligen. Och helt såhär, men vad fan är det som händer? Ett barn har så här, en förälder som jobbar på Söder och de har sagt så här, att det har hänt grejer på Söder också. Och så här, får panik och vill så här, ringa sin mamma och kolla att allt är okej. Och det blir bara så här, panikslagen stämning. Och sen så bara stannar de här lärarna upp och bara... Oj, jag trodde inte att ni skulle reagera så här. Det här var ju vi ska ha en temadag. Det här var bara en kickoff för våran temadag.
Gud.
Att vi ska så här prata om barn i krig typ. Så här kan det vara för barn i krig.
Bara för att några lärare blev för jävla taggade på live så har de ju traumatiserat en hel skolklass.
Men det är helt sjukt. Hur kan man göra ett sånt test på 12-åringar, alltså på barn? Och det som var så sjukt som min kompis har berättat för mig också att det tog jättelång tid innan hon fattade att det var ett skämt, för man är också i chock.
Ja.
Och de var också ganska vaga i att berätta att det var på låtsas. Det var inte ett skämt, men det var på låtsas. Och de förklarade det med så här, men oj, men då skulle ju vad heter det larmet som går av på första måndagen i varje månad?
Jag är rädd varje gång och kolla vilken dag det är.
Ja, men då skulle det tjutit. Och då berättar min kompis att så här, men skulle man veta det då? Mm. Och sen efter det så blev hon alltid jätterädd när det larmet gick av. Alltså i flera år. Alltså hon var faktiskt på ett sätt traumatiserad. Men att det är så jävla sjukt att man tänker sig att man ska kunna göra ett sånt här test på barn. Fine, att det är så jävla viktigt. Att barn idag lär sig om sånt här. Det här var 2006.
Det är viktigt att barn lär sig om krig. Can't stress that enough.
Men alltså, sen fick ju skolan blev ju stämd och rektorn fick avgå. Det var ett jättestort pådrag.
Så det blev så allvarligt. Ju, ja.
Men jag tänker mycket på det här att man är så himla mån om att så här, nyanlända, nysvenskar ska lära sig om den svenska kulturen. Men att det verkligen borde ske ett utbyte i klassrummet. Att så här, vad kan vi lära varandra? Och då menar inte jag att folk ska sitta och berätta om krig naturligtvis, men att lära sig om varandras kulturer. Att man är så himla inställd på att det är så här, nu ska du bli svensk. Istället för att så här, okej, vad har vi för kunskaper och saker vi kan lära oss av varandra?
Mm. Barn tar ju in alltså trauman på det sättet på ett väldigt så här speciellt sätt. Jag kommer ihåg vid 11 september 2001. Då kom jag ihåg att efter vi hade, för då kablades ju de här bilderna ut hela, alltså det gick ju typ, det var det enda som var på tv. Att man såg de här bilderna av alltså flygplanen som flög in i tornen liksom.
Mm.
Så det enda vi gjorde då i flera veckor på fritids kom jag ihåg var att vi byggde, kommer du ihåg kaplastavar?
Ja.
Världens bästa grej. Vi byggde så här gigantiska torn. Att man höll på först i typ en timme och så byggde man två höga torn bredvid varandra. Och sen turdes vi om att man så här sträckte ut armarna i luften så att man såg ut som ett flygplan. Och sen sprang man in med armarna i luften i de här tornen. Som att man var ett flygplan som kraschade in i dem. Liksom.
Mm.
Det var det enda vi lekte. Vi byggde upp tornen, flög in i dem. Byggde upp tornen, flög in i
Men då
dem.
Blir det i alla fall lite konkret. Då försöker man i alla fall
förstå. Det var verkligen så här ett barns sätt att, så här, att bearbeta vad som hänt. Samma sak när
det kanske är lite bättre då att använda kaplastavlor istället för att ha en nyhetssändning. Fika en nyhetssändning.
Ja, verkligen. Nej, men att jag har tänkt på det en del. Att så här, vi i Sverige har ju väldigt mycket problem med ångest och stress och psykisk ohälsa liksom. Och det är hela tiden en väldigt stor belastning på psykvården som psykiatrin ofta liksom kanske inte riktigt kan ta hand om. Både när det gäller vuxenpsykiatrin men också att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Och nu när vi ställs inför en situation där vi nu lever personer här som varit med om på riktigt väldigt traumatiska grejer som har flytt, som har sett saker som kanske ingen borde se, framförallt om man är ung liksom, och framförallt har varit utsatt för stress och ångest över en väldigt lång tid, i flera år, alltså en så här ovisshet över sin framtid, ovisshet om sin familj och liksom vart man ska bo och hur man ska rota sig och all den typ, alltså, det är en jättestark stress för en människa att leva med den ovissheten om sitt liv och ens liksom kanske överlevnad i vissa fall liksom. Det är så himla viktigt att med psykiatrin i Sverige fångar upp alla de personerna.
Mm.
Och att de får liksom en bra, alltså, oavsett om det bara är en kurator eller någon typ av samtalskontakt, att kunna så här, prata igenom vissa saker till mer så här, ordentlig behandling om man har mer trauman. Liksom. Mm. Att det är sådana grejer som är lätta att, eller ofta när man pratar om nyanlända, man kanske pratar om så här, språket är så himla viktigt. Mm. Eller så här, det är viktigt att de får jobb. Och det är otroligt viktigt. Men det handlar ju också om att man ska liksom skapa, eller man skapa förutsättningar för folk att bara vara trygga.
Mm. Jag tänkte ganska mycket på sistone på det här med att ta stora beslut och vad som får vissa människor att våga och andra människor att inte våga.
Mm.
Och det finns ju såklart jättemånga anledningar. Men jag tänker på ett stort beslut som jag tog för ett år sedan, var att jag gjorde slut med mitt ex.
Mm.
Och att jag gick ur en relation som var bra.
Mm.
Och jag lämnade en person som jag älskade. För att jag någonstans i mig själv förstod att vi två var värda mer, för att vi var mer vänner än ett kärlekspar. Liksom.
Mm.
Men att det var så fruktansvärt läskigt. Alltså jag har aldrig stått inför ett så stort beslut förut. Vi hade ju varit ihop i 5 år och jag hade gått runt ett tag och funderat på det här, och jag tror att tidigare att jag kanske pratat mer om att, som att så här, vi har gjort slut, men så här, ja, det var jag som gjorde slut.
Kommer du ihåg att det var viktigt när man var yngre att berätta vem det var som hade gjort slut?
Och nu så var det tvärtom, typ så här, vi gjorde slut, för man vill inte så här, placera någon i något någon offer-situation. Och sen, han är verkligen inte ett offer i det här alls, för att han tyckte också att det var bra sen. Liksom. Men det är alltid jobbigt att vara den personen som bryter upp något som är fint. Ja, men jag hade varit på tågluff i en vecka med Sandra Beijer och jag hade gått runt och ältat det här med henne så jävla mycket, och sen så bara, nej men fan, nu gör jag det. Och då hade en vän till mig också sagt så här, Flora, skriv ner en lista på anledningar till varför du ska göra slut, för att när du har gjort det så kommer du ångra dig. Vid någon tidpunkt så kommer du ångra dig, och då måste du ha den konkreta listan. Så det gjorde jag.
Ja, alltså, ja, verkligen. Jag gjorde slut ungefär samma tillfälle, eller...
Lite innan.
Ja, lite innan gjorde jag ju också slut med en person som där det också funkar ganska bra. Eller vad man ska säga. Alltså, eller en relation som inte... En relation som var bra, men som av olika anledningar behövde kanske ta slut. Och jag kommer också... Eller att det uppstår ju flera situationer där det finns... ja, men där man tänker tillbaka och man behöver liksom... Ja. Jag ska inte ta över ordet här från dig, men jag bara instämmer i att jag känner igen situationen.
Alltså det är så jävla läskigt steg att ta, för man undrar, vem är jag att ta det här beslutet? Eller så här, jag kanske släpper det bästa jag någonsin haft.
Mm.
Det är ju den rädslan liksom.
Mm, verkligen.
Och så kom jag hem, och han var barnvakt den kvällen, så att han var inte hemma när jag kom. Men jag låg hemma i sängen och väntade på honom när han kom. Och så klev han in genom dörren, och jag gick inte och mötte honom i dörren, för jag kunde inte stå upp typ. Och så kom han till sängen och satte sig på sängkanten. Och jag minns att jag började le, för jag ler ibland när jag blir nervös. Mm. Så jag tryckte ner ansiktet i täcket. Och sen började jag gråta ner i täcket, och så sa han liksom så här: shit Flora, du är inte kär i mig längre va? Och sen så pratade vi om det, och sen så tog det ungefär 10 minuter, och det var vidrigt. Men sen var det gjort. Och jag hittade en text i en bok som jag läst som heter Happy Happy. En bok om skilsmässa av bland annat Maria Sveland och Katarina Wenstam, som är en antologi om skilsmässor. Och skilsmässor, då, det kan ju även handla om uppbrott. Liksom.
Mm.
Men det här handlar i alla fall om att ta stora beslut i livet. Det står så här: när det var som allra tuffast, innan jag hade tagit steget och sagt att jag ville skiljas, återkom jag ofta till en princip jag hade läst om i någon tidning på en flygresa en gång för länge sedan. Det är en tes som kallas 10-10-10-regeln och som kan appliceras på i princip alla svåra beslut man står inför i livet. Jag använde mig av en utriven gammal artikel som stöd när jag skulle skilja mig, och det funkade. Om du tvekar, om du känner att du inte vågar, om du inte vet varken ut eller in, tänk dig då att det svåra samtalet du måste avverka, oavsett om det handlar om att söka ett eftertraktat jobb, säga upp dig, berätta att du har varit otrogen eller ta ut skilsmässa, att det samtalet oftast bara handlar om ungefär 10 minuter. De flesta samtal, åtminstone den första tunga delen, tar inte längre än 10 minuter. Mer behöver du egentligen inte planera för eller stålsätta dig inför. Mer kan du inte överblicka. 10 minuter. Sen är det gjort. Fantisera dig sen 10 månader fram i tiden. Oavsett hur omtumlande eller dramatiskt det kommer att bli, så kommer allt ha lugnat ner sig betänkligt om 10 månader. Så är det. Tiden läker alla sår, dagarna blir till månader och även de mest hysteriska utbrott och ilskna utfall lägger sig. Om 10 månader kommer allt att vara helt annorlunda. Och om du fortfarande tvekar, så försök då att föreställa dig hur ditt liv kommer att se ut om 10 år från idag, om du inte gör upp med det som trycker dig. Om du fortsätter att leva kvar i en kärlekslös och död relation, om du stannar kvar i osanning och förljugenhet, vem är du då om 10 år? Hur mår du då om 10 år? Om du får panik av blotta tanken på detta, då är faktiskt ett tufft samtal på 10 minuter inte så mycket i sammanhanget.
Gud, det känns verkligen som att jag träffar en livscoach just nu. Sant.
Jag hade inte läst det där när jag gjorde slut. Liksom. Men jag tror att jag kanske hade behövt läsa det där. För att man tänker sig, det är just den där stunden som är så fruktansvärt jobbigt. Men sen är det gjort. Och då har man gjort någonting som man bäddar inför ett friare liv eller ett bättre liv. Eller ett härligare liv. Liksom.
Mm.
Bara tränga sig igenom den där jobbiga stunden. Mm. Nu hinner vi inte prata mer.
Nej, just det. Från och med nu eller nästa vecka. Podden i alla fall kommer börja komma ut på fredagar.
Mm.
Vilket jävla fredagsmys, va?
Så mysigt.
Sen får man liksom på den vilken dag man vill. Men vi kommer i alla fall släppa den på fredagar.
Så ni vet.
Så att det är...
fredagar.
Kan jag säga det med andra ord?
Fredagar.
Och sen så skulle vi tycka att det var kul. Vi har en liten idé som vi kan testa oss fram hur veckorna går, så vi ser hur det funkar. Men det vore väldigt kul, eftersom vi tycker att det, eller framförallt jag tycker att det är väldigt roligt att spela upp ljud på olika sätt, så skulle vi jättegärna vilja ha en mer dialog med dig. Och då tänker jag att man jättegärna får skicka in ljud. Det vill säga ljudfiler. Man kanske spelar in på sin mobil eller någonting.
Ja, och då kanske inte random ljudfiler, utan typ frågor.
Alltså typ inte så här ljud när du typ så här pruttar. Så här,
inget sånt.
Sitter och äter. Äcklig. Alltså vi vill liksom inte bara höra, eller när du skriker, alltså inte bara ljud.
Men det skulle kunna vara så här: hej Flora och Frida, jag har tänkt på det här. Vad tänker ni kring det?
Ja, eller typ hej Frida, jag tycker att du är typ bäst, hej då.
Just det, så
alltså bara som exempel.
Mm. Vi vill närma oss folkligheten, vi vill även närma oss frågespalten. Alltså frågespalten.
Ja, så tanken är kanske att det är någon typ av stående inslag mot slutet av podden. Eller någonting. Ja. I don't know. Men skicka in lite ljudgrejer. Det kan vara frågor, det kan vara en att ni kanske lyssnar tillsammans och har någon hälsning, eller berätta om något spännande samtal som har sprungit ur podden. Ibland träffar man personer som bara... till exempel om den där kondomgrejen, alltså killars ansvar för preventivmedel, som bara, jag lyssnade på det tillsammans med min kille och det gjorde att vi hade ett väldigt bra samtal ihop om preventivmedel och bla bla bla.
Vi vill helt enkelt komma närmare er.
Ja.
Ni kan mejla de här ljudfilerna till vistromflora@gmail.com.
Vistrom med WIST-romflora.
Ja.
Eller till frida@fridavega.com.
Tack som fan för att du lyssnar. Det är så jävla fint.
Hashtag gärna på Instagram, #FloraFrida. Jag heter Frida Vega på Instagram. Slog in den i slutet. Och Flora heter Floravis.
Med W.
Med W. Nästa gång vi hörs så är Flora på länk från Lissabon.
Jo!
Och vi lovar att det inte ska vara någon... en varje söker sin podd
krassel
upptagning.
Nej, precis.
Tror jag. Skoja. Nej, alltså det kommer inte. Hej då.
Hej.
Adios.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.